Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu är det torsdag igen och det innebär Life with Kids podd.
Ja.
Och idag är det Fanny och Helena som sitter här med vantmickarna.
Med vantmickarna.
Vi har ju sådana här barnvantar som puffskydd på våra mickar.
Precis.
Det är lite vårt signum.
Ja, de kom till liksom bara av en slump att vi skulle ha puffskydd och Lina letade hemma och tyckte att så här, det här verkade dyrt och hittade Pennys små vantar. Mm. Så Penny fick väl frysa den där vintern.
Ja, den här med.
Ja,
stackaren.
Nu kanske man har vuxit ur dem, jag vet inte.
Men ni slipper lyssna på Puff i alla fall.
Ja.
Det är väldigt bra.
Ja, det är jättebra.
Vi ska prata om skilsmässa idag.
Ja, det ska vi.
Det är ju lite så här tungt ämne. Men också kanske lite ständigt aktuellt på något sätt.
Ja.
Det är ju väldigt många som skiljer sig.
Mm, under småbarnsåren speciellt kanske.
Ja, och det är ju nu när man liksom kommer ur småbarnsåren framförallt, som det känns som att det är många
så, hej, vem är du?
Runt omkring en, ja, men sådär som
kommer på att det kanske inte var så kul det här.
Nej, men precis.
Och det är ju tuffa år. Alltså,
det är ju supertuffa år och man bortprioriterar både i sig själv och sin parrelation.
Mm. Ja, det är så himla, lätt. Det är ju mycket fokus på de där små, av förklarliga skäl, och det är ju inte så konstigt, men det känns ju som att försöka hitta varandra i det där också. Eller kanske komma på att så här, det kommer fram sidor som bara, fast det här vill inte jag leva med.
Nej, men verkligen. Och ja, det blir ju nya konfliktmöjligheter.
Mm.
Och dessutom i kombination med sömnbrist och annat.
Ja.
Ja.
Men det blir kul, för vi ska ju träffa Anna Bennick Karlstedt idag.
Ja.
Igen.
Ja.
Och vi har ju pratat med henne förut om hur man håller ihop sin relation.
Exakt. Nu ska vi prata om hur man på bästa sätt kanske avslutar en relation.
Ja, men precis. Och hur man gör med barnen och det här med varannan vecka. Och hur ska man tänka? Och hur
precis
pratar man med dem? Och
både du och jag har ju liksom separerade föräldrar.
Ja.
Så att vi har ju ändå varit igenom en skilsmässa utifrån ett barns perspektiv, kan man säga.
Hur kommer du ihåg dina? Kommer du ihåg?
Liksom? Ja, men jag kommer ihåg. Jag var ju 9 år när mina föräldrar skilde sig. Så jag minns ju det ganska väl. Samtidigt som jag kanske inte minns så mycket av att de faktiskt levde ihop. Alltså, det är så konstigt.
Ja.
Jag är i och för sig känd för oss så extremt dåligt minne.
Det kanske är bra.
Det är
så
konstigt. Men, nej, men det var ju väldigt uppslitande på många sätt. Och mina föräldrar hade liksom ganska svårt att ha en bra egen relation.
Mm.
Både under och efter. Under kan man ju förstå att skilsmässa inte är så lätt att ha en bra relation i.
Nej.
När man är i stormens öga så här. Men även efter så har det ju alltid varit väldigt stelt och infekterat. Och det har ju liksom spilt över på oss barn, tycker jag.
Ja.
Och om vilket jag nu hoppas såklart att vi aldrig skiljer oss, jag och min man liksom. Men om det skulle bli så är ju ändå det någonting man inte önskar sina egna barn.
Nej.
Att de har en.
Så det kanske ändå är bra att man, jag bara försöker hitta positiva saker i skilsmässa och barn, att man så här, man har varit med det, man har känt de känslorna som barn.
Ja.
Om hur det känns när föräldrarna går isär. Det kan ju både vara ett så här incitament till att okej, men vi kanske ska ta tag i våra problem och se om vi kan lösa dem först.
Ja.
Men också så här, okej, nu jag vet också hur jag inte vill att mina barn ska känna. Jag ska ju alltid min makt för att de ska må så bra som möjligt i det här.
Ja. Och också kanske att så här, jag vet inte, för mig är det inte skilsmässa nu, det är kanske motsägelsefullt, men det känns inte heller som så här, världens undergång. Jag
Nej.
Kan också känna att så här, om det skulle bli så pass dåligt mellan oss att det är så pass dåligt, så är ändå skilsmässa ett alternativ som inte är som inte jag tycker är jättestigmatiserad. Det är inte hela världen. Eller, nej, men det är ju klart det är hela världen på ett sätt. Men jag kan tänka mig att det är många par som säger vi ska hålla ihop till varje pris. Mm. Och går och lider och mår dåligt. Och,
ja, och det så, kanske också om man har sett, ja, men som du säger, som sett sina föräldrar som alltid hållit ihop och de har minsann klarat det här, då ska jag också göra det.
Ja. Samtidigt är man ju lite på sin vakt också, för man vill ju undvika det där, så att man kanske tar tag i problem tidigare och är mån om att jobba på det för att inte hamna där.
Mm.
Ja. Ja, hur minns du?
Nej, men hur gammal var du? Alltså, jag kommer knappt ihåg hur gammal jag var. Jag säger att jag var 12, men jag tror att jag var lite yngre, så att jag var 10-11 då kanske. Något sånt där. Men en ganska så dålig tid i mitt liv. Jag gick ju mellan stadiet. Jag hade inga bra lärare. Jag hade lärare som typ mobbade mig och några. Vi var 3 eller 4 elever tror jag som de var jätteelaka mot.
Fy
fan. Alltså det är ju vidrigt när man tänker på det så här efterhand.
Man tänker på lilla
Helena. Ja,
alltså barnet liksom. Så man vill ju bara.
Ja, alltså det där. Det finns ju få människor som jag säger att jag hatar. Jag kan säga outa de här i podden. Men lite tycker jag att de är värda det faktiskt. Ja. De där jävla lärarna. Jag har inte mycket till övers för dem.
Nej.
Så.
Men vuxna det var, som är elaka mot barn.
Nej, men det är så konstigt. Men de måste ju mått så. Alltså så här, i efterhand kan man ju tänka. De måste ju mått så dåligt. Av någon annan anledning. Liksom.
Men tar det är ju verkligen inte elever. En ursäkt.
Och
i kombination då.
Ja, och sen då så skiljer sig mina föräldrar. Så att, jag var ju så ensam om det. För först har jag ju inga syskon. Vilket också gjorde att jag var ju väldigt ensam i det. För det var ju bara jag. Och sen hade jag ju inga kompisar med skilda föräldrar. Idag känns det som att det är så himla vanligt. Men då var det ju verkligen så här. Man ville ju inte berätta det. För det var ju så pinsamt då. Liksom.
Ja.
Det var ju jobbigt som det var. Men sen. Och sen var det ju så här, det var ju en av mina föräldrar som ville skiljas väldigt mycket och den andra inte alls.
Ja.
Vilket också gjorde att det så här, man slits mellan det där lite grann.
Exakt, så var det ju lite för mig också kan man säga.
Så att, nej, men det var en jobbig tid. Och sen träffade min mamma ny ganska tätt inpå och vi flyttade. Ja, men det var mycket, det var rätt mycket. Sen blev
det ju väldigt
bra,
mycket liksom. Med det också som kommer med en skilsmässa. Mm. Det är ju inte bara, jag tänker både från vuxna perspektivet och för barnet. Mm. Det är ju inte bara det här det uppslitande med att relationen tar slut, utan sen kommer det ju ganska mycket följd, inte nödvändigtvis problem.
Nej.
Men ändå saker som man behöver, ja, men om man träffar någon ny och hur ska man bo och hur ska man dela upp varannan vecka eller, och hur introducerar man då en ny partner och vad ska den kallas och både introducera för sitt barn och för sitt ex. Ja. För det är ändå, ja.
Någon som man måste relatera
så
till.
Så det tänker jag vi ska prata lite med Anna om.
Ja, hur gör man då?
Men liksom? Hur bodde du? Bodde du
Nej, men jag
uppdelat
bodde,
liksom?
Ja, jag bodde ju mest med mamma. Jag var hos pappa varannan helg bara. Mm. Så. Och sen flyttade vi till västkusten. Så då flög jag ju fram och tillbaka varannan helg.
Hur gammal var du då?
Jag skulle börja 7:an.
Ja, det är ganska.
Ja. Alltså så här på pappret efteråt så kunde det blivit hur galet som helst. Det blev ju jättebra. Alltså det blev verkligen typ det bästa som kunde hända mig, tror jag.
Vad bra.
Så i slutändan blev det ju toppen.
Ja.
Men jag förstår ju ångesten min mamma måste haft. Alltså bara att tänka sig in hennes situation nu som förälder. Alltså, och hon säger det fortfarande så här. Ja, det där var så jobbigt och jag har så dåligt samvete. Och oj, 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 tänker mig att jag ska förstöra ditt liv och så här.
Ja.
Och hon har ju fortfarande ångest över det. Och det säger ju också en del om hur det påverkar en som vuxen liksom, gentemot ens barn och vad gör jag nu och så här.
Mm.
Ja.
Och är det liksom på ett sätt förstår man ju att det där dåliga samvetet går man och bär på kanske.
Ja, hon gör det livet. Fortfarande liksom. Ja. Jag är ändå 36 nu.
Men samtidigt så kanske det hade gynnat dig eller barn tänker jag mer om man liksom ändå kan bära det på ett bra sätt utan att kanske gå in i någon sorts martyrskap eller liksom bitterhet.
Och det gjorde hon faktiskt inte. Hon var väldigt bra i det då. Jag tror att det är snarare nu så efterhand och säger så här, men gud vad gjorde jag och så.
Ja.
Men jag försöker förklara för henne att det blev ju faktiskt jättebra. Ja.
Alltså att det är klart att det var för till det bästa liksom.
Ja, men
för
gud,
det kan man ju också känna att hur hade det varit annars?
Ja, men gud, vad konstigt.
Ja.
Men det vet, de försökte ju flytta out i mina stackars föräldrar också. men de försökte ju faktiskt flytta ihop med en gång efter de hade flyttat isär.
Ja.
Men då, jag kommer ihåg hur arg jag blev då. Så bara, fattar ni inte, det här kommer ju aldrig gå. Liksom.
Ja.
Och det gjorde du inte heller.
Nej.
Så jag hade ju rätt.
Och det är ju, ja.
Men de försökte ju ändå. Men det var ju säkert
och det kanske är skönt för dem att känna att så här, ja, men vi försökte och det gick ju verkligen inte.
Nej.
Ja.
Så att allt blev ju till det bästa. Men jag förstår ju också så här, känslan hos mamma. Att.
Ja, absolut. Och det tror jag väldigt många går och bär på. Just det här känslan av ett misslyckande.
Ja,
kanske i onödan också. För det är ju inte så jättekonstigt att relationer tar slut.
Nej.
Så är det ju. Det händer och Egentligen är det ju konstigare att man ska leva med samma person.
Ja, det är faktiskt lite konstigt.
Från som man kanske träffar. Andra. Ja, när man träffas ju ofta kanske man är 25-30.
Ja.
Och att man då ska ta ett beslut som man ska liksom leva med för resten av livet.
Ja, det är ju lite konstigt faktiskt.
Ja, det är ju faktiskt lite. Det är ju otroligt häftigt.
När det funkar.
När det funkar, och för dem det faktiskt.
Men det säger ju också hur mycket man måste jobba på en relation för att få det att funka. Och ja. Det gäller ju alla relationer, så det gäller ju kompisar och allting.
Ja, men verkligen. Mm. Så att det, ja, men det finns ju väldigt mycket frågor. Det både utifrån föräldraperspektivet och då hur man gör det så bra som möjligt för barnen.
För barnen. Mm. Nej, men vi åker,
vi åker till Anna.
Ja.
Nu kommer vi.
Nu kommer vi. Hej. Nu sitter vi här med Anna Bennick Karlstedt.
Hej!
Hej!
Igen!
Igen!
Ja.
Men idag fick jag med mig Fanny.
Mm. Ja, så det är jätteroligt för mig att få träffa dig. Detsamma, Fanny.
Tack. Mm.
Och för er som inte har lyssnat på det avsnittet där Anna var med förra gången, så får du berätta vem du är.
Ja, jag heter då Anna. Och jag jobbar som psykolog och psykoterapeut och parterapeut. Och så är jag också föreläsare och författare, brukar stå så här under mitt namn. Så kan man väl säga, korta versionen.
Och ganska stora barn.
Ja, tre stycken
många
barn.
Många och ganska gamla nu för tiden.
Ja, tre stycken pyttesmå.
Det är ju konstigt eftersom du ser ut så vara 25.
Ja,
så hur kan det ens gå ihop?
Ja. Det var snällt, inte riktigt kanske 25. Men, det är jättekonstigt. Min äldsta son som var bebis nyss, han fyllde 18 i somras.
Ja, vi pratade lite om det förra gången.
År,
det
var
därför jag tog upp
Var jag i chock då?
Ja, eller lite över att han skulle fylla. Ringa Skatteverket och se om det gick att ändra lite.
Så omyndigförklara honom tänkte jag också ett tag göra.
Det pratade vi
om. Här pratar vi alltså år och inte månader.
Precis.
Det är ju helt...
Ja.
Ja. Och sen har jag en flicka som är 15. Väldigt roligt. Och sen en till flicka som är 10.
Mm.
Så, och hon har ju fortfarande så här lite, sitter i mitt knä och på fredagkvällar och tittar på. Det gör i och för sig 15-åringen lite grann också. Men, men 18-åringen, han är ju längre än jag och säger morsan.
Så det är du bara... som sitter i hans knä?
Ja, nej det får jag inte. Och det kanske är bra det.
Ja, det kanske ändå finns en poäng i det.
Ja.
Ja, och vi ska ju prata skilsmässor och separationer med dig idag.
Ja,
ja, det är lite tungt men också väldigt viktigt.
Mm.
Vi pratade om det innan här, Helena och jag, om att vi är ju inne lite i en fas. Våra barn är ju lite yngre än dina. Mina är 4 och 6 och ja, du var ju 3.
Ja, jag har ju 3.
Inom, vad är de nu?
Ja, de är 5 och 3.
5 och 3.
Och 3.
Så att vi är precis liksom genom de här tuffaste småbarnsåren när det kanske är vanligt att folk skiljer sig.
Ja. Ja, det är ju faktiskt vanligt. Det visar ju också statistik att det är vanligast att man separerar när barnen är ganska små.
Ja.
När man har kommit ur värsta bebisbubblan och så
inser
man att det här var inte så skojigt.
Ja, det är ju fantastiskt med barn och det är också skitjobbigt. Mm. Det är verkligen så. Och en stor påfrestning på relationer förstås, på olika sätt.
Men om man går där och träter på varandra, liksom, när vet man att det är dags att skilja sig? För det kan man ju göra, alltså, det gör ju alla relationer. Det går ju upp och ner och det är stökigt och jobbigt. Liksom. Men när vet man att det är dags att faktiskt, nej, nu är det...
Ja, det där är ju en jättesvår fråga som väldigt många ställer sig, som också går i de grubblerierna. Att ibland säga så här, nu orkar jag inte det här längre, nu vill jag skiljas i vredesmod. Behöver ju inte betyda att man måste skiljas för det. Och precis som du säger så har man ju olika perioder som är tunga. Men jag tror att de flesta av dem som jag träffar som ligger i skilsmässa eller som har gått igenom skilsmässa beskriver att när det har gått väldigt lång tid av mer jobbigt än roligt och bra, mer så här nedslående eller liksom, än vad det har varit upplyftande och också under en längre period, så efter ett tag så blir det inte riktigt värt det längre.
Nej.
Sen är det ganska många också som tycker att jag har en väldigt tråkig relation, den är slut, den är över, det är som mitt gamla syskon som sitter där hemma i soffan och så. Men jag står inte ut just nu med tanken att separera från barnen på halva tiden.
Nej.
Som vi ju ofta i alla fall gör i Sverige. Och av den anledningen också fatta något beslut att stanna lite längre i en relation. Och liksom acceptera det faktum att vi har det så här, men jag vill inte vara utan barnen. Och det tycker jag också är ett beslut som ska respekteras.
Det känns ju som att bara tänka tanken själv, att så här, vara ifrån sina barn på halvtid får ju mig nästan må fysiskt illa.
Liksom. Ja.
Ja, och sen som man lägger till då att ens partner kanske träffar någon ny som ska vara en viktig del, och hur den personen är kan man ju inte styra över, och sånt där kan man ju verkligen
gå igång på. Vi ska väl prata lite mer om det sen också, tänka hur man gör då.
Jag tänker det här det du säger, att så här, när man har gått och inte haft så kul ihop och det är mest jobbigt hela tiden, det låter ju också som en beskrivning lite av småbarnsåren. Att det kanske är svårt att lyfta blicken, tänker jag, för att det är ju väldigt mycket, lite sömn, väldigt lite fokus på parrelationen, för man har inte tid för det. Hur kan man liksom skilja, alltså säg att man har gått i 2 år och det har varit tufft, man kanske haft kolikbarn till exempel, eller hur kan man skilja liksom den småbarnstristessen och utmattningen från alltså hur separerar man relation?
Precis.
Hur mäter man relationen kontra småbarns, förstår du vad jag menar?
Stöket. Och det där är ju också förstås liksom svårt att ge ett generellt svar på, därför att det är individuellt och det beror på hur mycket motståndskraft man har mot svårigheter och hur man står ut med tristess och hur man men klarar av det, vad man har för andra faktorer som gör att man också kan må bra och sådär. Men där tänker jag också att en sån där lite varningsflagg, det är väl de gånger som man kanske kommer iväg på en sådär, mormor säger men nu är jag barnvakt, ni behöver komma ut. Eller när man faktiskt har lite semester ihop eller lite mer tid, och när det ändå inte känns det minsta bra. Alltså vi har ingenting att prata om längre. Vi irriterar oss på varandra jättemycket. Det är inte ens roligt på julafton. Och sådär, vi kan knappt glädjas kring det vi kunde tidigare med kring barnen eller sådär. För åtminstone är det ju det man har. Man har det jättejobbigt med barnen och koliken och sömnlösheten. Men sen har man ju också det där, ni vet, när ett barn börjar gå eller ett barn tappar sin första tand, eller att man faktiskt har vissa glädjeämnen som man kan dela. Och så tänker jag att en sak till också handlar om, hur kan vi prata om det som är jobbigt? Det brukar också vara en sån där, ett litet kvitt på att vi kan orka ta oss igenom småbarnsåren. Att man ibland kan säga så här, ja men okej, jag fattar det. Jag ska försöka skärpa mig och komma hem lite tidigare från jobbet. Jag ser att du är trött. Om det händer ibland i alla fall, för vi är inte jättegenerösa mot varandra när vi båda har sömnbrist och sådär. Men om man lite då och då åtminstone kan beskriva, det här tycker jag är jobbigt, eller det här skulle jag önska lite mer av, och att det kan bli stundtals lite bättre.
Liksom. Att man ändå är ett team i det på något sätt.
Precis.
Den där teamkänslan kan jag känna är, det är på något sätt jätteviktigt shit,
ja.
I alla fall i min relation. Att när jag känner att vi börjar bli missunnsamma, så blir det väldigt tärande.
Ja, det är väldigt tärande. Och sen ibland, om man framförallt har haft väldigt mycket sömnbrist och sådär, då blir man inte så himla generös.
Nej.
Och det är också någonting, men så länge det varierar över lite tid, så brukar det gå.
För du vet, jag brukar säga till Peter ofta så här, nej, nu känns det inte som att vi är team längre. Nu är allt, alltså det jobbiga blir så sjukt jobbigt om inte vi är team.
Exakt.
Nej, men just det, men nu måste vi liksom, och så kan man prata lite. Och sen så.
Ja, men precis, prata lite och backa hem. Och om de där praten antingen aldrig blir av, för att vi är inte motiverade att ens ta en kopp te någon enstaka gång ihop. Eller om de praten blir liksom olösliga konflikter och bara bråk. Ja men du då, i en tennismatch. Då är det också svårt att hitta liksom lösningar. Sådär.
Men vad kan man göra, eller vad bör man kanske göra innan man liksom verkligen bestämmer sig? Tycker du?
Det kan ju vara bra att ta hjälp utifrån. Vi är ju många som jobbar med att bistå parrelationer och eller andra kan familjekonstellationer också förstås i så där, hur finns det någonting man kan göra så där. Men ganska ofta kommer ju par när det redan är väldigt väldigt sent,
kvart
20 över ungefär någon gång. Och det förstår man ju, och så länge det är okej så är det inte riktigt det man går och lägger tid på när man har massor med småbarn och hämtningar och lämningar och vabb och vem dagis och allt sånt där förstås. Så det är inte så konstigt att det ser ut på det sättet. Men vi som jobbar med par skulle ju ibland önska sådär, tänk om vi hade satt igång ett par år innan det här har blivit riktiga surdegar eller
infekterat.
Gått långt och infekterat och sådär. Men vi kan ju hjälpa många och ibland behövs det inte heller så många gånger. Man kan hitta liksom destruktiva mönster eller negativa spiraler och bara bryta det genom att justera lite grann och sådär. Så att det kan man ju göra om man känner sig osäker. Har vi gjort allt? Kommer det verkligen gå i att faktiskt ta några konsultationer?
Det tycker jag är ett jättebra råd.
Och det finns ju mycket hjälp man kan få via kommun. Alltså om man inte har ekonomiska resurser.
Familjerådgivningar finns ju i alla kommuner och ska liksom tillhandahållas. Det har ju de en skyldighet att göra.
Precis, jag tycker inte att man ska vara så rädd för. Jag tror att det är många som ser det lite som ett nederlag. Att säga, jaha, ska vi gå i någon sorts terapi nu? Har vi det så dåligt?
Har vi det så dåligt och så blir man rädd. Och vad kommer hända då?
Istället för att se det som att vi ger vår relation en present här. Att vi bryr oss så pass mycket om varandra.
Ja, verkligen så är det. Sen tycker jag att jag ser ett litet skifte. Alltså det är faktiskt flera lite yngre par som kommer i tidigare skeden. Eller som till och med kommer när de väntar sitt första barn och säger att har vi förstått att det kommer ju bli påfrestningar så här, och vi har några grejer som vi har lite svårt att komma runt, eller vi kan inte prata om ekonomi utan att bli osams och så här, vi vill inte att det ska bli värre. Finns det lite, kan du hjälpa oss lite nu liksom innan vi inte längre får sova och sluta ligga med varandra.
Ja, en dålig kombination. Ja. Ingen sex och ingen sömn.
Nej.
Det är lite basala behov. Så.
Ja, verkligen.
Men jag tänker att det inte kanske är helt ovanligt heller att det är en som är ganska drivande i det här. Alltså en väldigt gärna vill skiljas eller har bestämt sig kanske.
Ja.
Och den andra inte alls vill. Hur sjutton ska man hantera det?
Ja, det är jättesvårt då. Och det där är precis som du säger vanligt. Och någonting som är ganska snabbt brukar upptäckas i parterapi att den ena är klar redan. De kommer när det är kris, jag vet inte om jag vill det här längre eller jag har träffat någon annan eller, och så kommer de i kris och den ena är inte alls på plats och är i chock och har inte hunnit tvivla, tänka framtiden, och den andra kommer och har redan
bearbetat. Liksom.
Ja, har gått i 1,5 år och tvivlat och funderat och tänkt. Möjligen försökt ta upp det ibland. Ibland försökt ta upp det 100 gånger utan att det har tagits emot. Eller har gjort det helt på egen hand också. Och är ganska klar och på en helt annan plats.
Ja, för då har man ju hunnit tänka igenom både det praktiska. Ja. Var skulle jag i så fall bo? Eller hur skulle jag i så fall skulle jag ha råd? Och man kanske också har liksom separerat emotionellt för att man liksom...
Ja, man är ganska klar. Och det går ju väldigt sällan att vända åter därifrån. Aha. När man har gjort allt det arbetet. Och det blir ju också, har jag sett många gånger, extra traumatiskt för den som inte vill. Som också säger... Har du gjort allt det här och haft alla de här tankarna utan att dela det med mig?
Det blir som ytterligare ett svek.
Ja, och i skilsmässan då när man sätter igång med det så är man på så helt olika platser. En i chock, förtvivlan, vanmakt och rasande ilska. Och den andra lite avstängd, lite färdig, lite...
Redan fixat någonstans att bo.
Man
ska liksom.
Kanske till och med nykär. Liksom.
Ja, säkert. Ja, så kan det också vara tufft.
Vi pratade ju faktiskt
Men jag tänker så här, bara en liten följdfråga. Går det att få en bra separation i ett sånt läge? Så jag tänker, då kanske det är extra viktigt då att ta hjälp av någon. Och prata med någon. Men går det att få... Jag tänker den optimala skilsmässan är väl om båda är överens.
Ja.
Och det finns inga liksom känslor kvar kanske. Nej. Av det romantiska slaget i alla fall. Men i en sån här situation, går det att få en fin separation? Eller bra separation?
Det går att få en bra separation sen.
Ja.
lite senare. Men oftast i precis det där här läget, då får man mer jobba på att försöka få en lite mindre dålig separation faktiskt. Därför att det är så svårt när det inte går att mötas och kunna hjälpa varandra heller i det där. Och när man är på så himla olika platser. Så ganska ofta, de som jag jobbar med då är ju de som är i förtvivlan och chock och ilska och inte fattar någonting. Och undrar, ska barnen ta vägen nu? Jag står inte ut, och hur ska det gå? Och hur ska det bli med ekonomi? Och hur ska jag... jag vill inte leva längre. Alltså det är ju sådana enorma kriser för vissa. Att det handlar om att så här stötta, plåstra och laga och pyssla om nästan i det här första läget. Mm. Och det kan inte partnern hjälpa till med.
Nej. Och mitt i det här ska man då berätta det här för barnen?
Ja,
om man har barn.
Om man har barn.
Men, om man har barn.
Nu heter den här Life with Kids.
I er podd har de flesta. De som lyssnar har ju det.
Ja. Men hur berättar man såna saker för sina barn? Jag kommer ju fortfarande ihåg när mina föräldrar berättade. Eller liksom, det här kan vi ta en annan gång. Men jag överhörde ju ett samtal mellan dem. Ja. Så de berättade ju inte för mig. Utan jag fick ju reda på det här på lite omvägar. Det blev jättekonstigt. Det var ett dåligt sätt.
Jag har precis samma erfarenhet som du.
Vi ska inte grotta in oss i det. Men hur gör man då för att det ska bli bra? Eller går det? Eller
ja, man gör ju på lite olika sätt beroende på barns ålder. Mm. Alltså stora barn kan ju behöva verkligen få möjlighet att ställa frågor. Och där kan man berätta lite mer. Men små barn som inte förstår. Så här, jo, men för att nu har pappa blivit kär i en annan. Eller nej, nu har mamma tröttnat helt här. Alltså detaljer ska man ju inte ge till mindre barn.
Och när du pratar mindre, hur gamla är de?
Ja, men då är de innan skolålder. Mm. Och kanske första få åren där i sexårs och ettan och två. Alltså, är man lite mindre så då får man försöka beskriva så mycket liksom, vad konsekvenserna blir just för de barnen. Om det är någon som är 6 år gammal, då kan man säga ungefär att nu har vi bestämt, jag och mamma eller pappa, att vi ska vara kompisar. Nu. Så vi kommer inte vara ihop längre på samma sätt. Mm. För vi passar bättre som kompisar och vi kommer fram till. Och det kommer innebära för dig att vi kommer bo på 2 ställen. Och du kommer bo lika mycket hos varje. Mm. Och vi kommer göra allt vi kan för att det ska bli så enkelt och bra för dig. Och så. Och så kommer det se ut. Och i ganska kanske nära anslutning till att man har bestämt sig. Inte när det är så här, vi får se och det kanske blir så här eller så blir det så här. För det blir för stökigt för små barn också. Mm. Men barn som går i mellanstadiet kommer ha andra typer av frågor. Och vill jag säkert veta lite mer och förstå.
Mm.
Och ännu äldre barn kanske ännu mer.
Mm.
Så att försöka bestämma sig innan ett sånt här samtal så här, ungefär vad ska vi säga. Ibland kan det vara jätteskönt för den ena att säga det här är för att din mamma eller pappa har varit så jävla otrogen och skitit i alla oss. Alltså med de här
jag vill inte det här utan det är pappa som
precis.
Det måste ändå ligga nära till hans, tänker jag. Man går ju fast i den där bitterheten och
det är klart, och i förtvivlan så där. Det är inte jag som gör det här mot er. Det är inget konstigt att man vill säga så. Och om man får frågan så tycker jag att man ska vara ärlig. Ja, men det är mamma som vill det här eller det är pappa som vill det här.
Ja, för det kan ju också vara så. Hur mycket ska man liksom skydda den andra föräldern? Liksom?
Ja, tänker så här. Att om man kan ha inställningen, vilket är svårt när man inte mår bra. Mm. Men om man kan ha inställningen så här. Jag ska inte skydda min partner. Måste inte jag göra till varje grad. Men jag vill skydda mina barn.
Mm.
Och hur skyddar man sina barn? Jo, genom att inte demonisera och inte göra illa och inte snacka skit om den andra föräldern. Därför att det gör väldigt ont i barn.
Mm.
Alltså det är det som gör ont.
Just det här att själv ta en martyrroll inför barnet. Det kan ju också bli något som barnet får bära.
Ja.
Och får liksom ansvarskänslor.
Och det kommer många barn, framförallt unga flickor kan man se i forskning, får lättare en känsla av ansvar över föräldrarnas känslor och syskonas känslor. Mm. Och sådär, som att man tar ett lite större ansvar i det. I lite för pubertal ålder eller pubertal ålder där. Så kan man se att det är oftare flickor som tycker det är jobbigt med hur föräldrarna mår och försöker anpassa sig och sådär. Och att bara försöka ha lite koll på det. Och, man kan berätta för barnen också, just nu är det jättejobbigt.
Mm.
Men man måste förmedla det till barnen. Vi kommer klara oss.
Mm.
Vi har hjälp och stöd. Och vi kan prata med mormor och morfar eller med våra kompisar. Och det är jobbigt just nu. Men vi klarar oss.
Mm. Och det är inte ert fel det här.
Nej, det är inte ert fel. Det är en jätteviktigt budskap. Vi klarar oss, vi kommer inte gå sönder. Det är inte ert fel. Vi älskar er precis lika mycket. Det är inte kärleken till er som har blivit förändrad. Och sen tänkte jag på en sak till. Och det är ju att förmedla lite framtidshopp. Allt är så här jobbigt just nu. Just. Men så här kommer det inte vara alltid. Utan det kommer till och med kunna bli bättre sen. Vissa saker kommer vara lite tuffare. Andra saker kommer bli bättre. Och det känns bara inte så just nu. Men så blir det. Och det kan vi lova er. Att vi ska se till att det kommer bli bra sen.
Hur mycket känslor kan man visa för sina barn? Jag tänker att om man är helt trasig själv, det är svårt att hålla allting inom sig. Hur mycket får jag gråta framför mina barn? Eller
Det är ju jättesvårt. Och jag tänker också så här, att säga så här, en liten snygg filmgråtning i 2 minuter, där går gränsen. Det blir ju också väldigt skuldbeläggande för alla som inte har som har rasat ner på köksgolvet och inte orkar stå upp, för så kan det ju vara. Och jag tror att det viktigaste är att känna till att barn klarar av att vara i negativa känslor och att se föräldrarna ledsna om de också blir trygga med att det går över.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och att man klarar sig. Så att om man blir så ledsen så att man gråter, då får det vara så. Vi är ju bara människor och inga robotar. Vi kan vara så bra vuxna och så bra föräldrar som vi bara kan. Men i extrema lägen så måste vi få må dåligt och bli barnsliga och ha små martyrstunder och ha liksom vara ilskna och sådär. Såklart. Men om vi kan göra det i så lite liten utsträckning som möjligt när barnen är i rummet. Man kan vara jättemartyr mot sin partner om man vill. Det kan man väl få vara. Liksom. Men om man gör det så lite som möjligt när barnen är i rummet. Och i den mån som barnen ser att nu är mamma eller pappa väldigt ledsen. Att man kan prata om det. Ja, men det är så nu. Jag är väldigt ledsen. Jag mår inte så bra just nu. Men
det kommer bli bra.
Det kommer jag inte vara hela tiden. Och det innebär inte att jag aldrig blir glad igen eller så där. Att den biten är så himla viktig att förmedla.
Just det. Så försöka ha ett så vuxet samtal som möjligt, alltså tillsammans med sin partner, först med barnen liksom, och vara tydlig med vad som kommer hända och varför.
Ja.
Egentligen. Och sen så gråta i lagom dos och berätta att man är ledsen nu men att det kommer bli bra.
Ja, att det kommer bli bra.
Det är en sammanfattning
av detta. Det är en sammanfattning. Det tänker jag. Och sen tänker jag en sak till. Barn mår ganska dåligt när föräldrar skiljer sig oftast. Det är sällan man kan hitta barn som tycker så här, det här är en bra idé. Utan det är,
usch, det var jättejobbigt.
Ja, visst, det är ju verkligen det. Och det är också en kris för barnen. Och att ge barnen möjligheter till stöd också. Det man kan se är att barn oftare än vad vi kanske klarar av vill förstå. Vad är det som har hänt och så. Och då får man lägga beskrivningar på olika nivåer. Men sen så behöver ju barnen också stöd. Och de kan ibland tycka det är svårt att hämta stöd hos föräldrarna som redan är ledsna. Och föräldrarna kanske inte räcker till. Så att även där att man ser till. För vi gör ju så. Vi går till psykologen och vi ringer till våra kompisar och åker dit och gråter i deras soffor. Men att se till att det också finns sådana möjligheter för barnen. Finns det någon fin mormor som kan ta hem dem och pyssla om dem och fråga, ställa lite frågor, hur mår du, hur känns det? Eller faktiskt också möjligen skolkurator eller sådär, att man ser till att om barnet vill kunna prata men inte vill göra det med föräldern just nu, att man öppnar upp för det, eller i alla fall har det i åtanke.
Finns det någon forskning som visar hur vi, höll på att säga, skilsmässobarn faktiskt mår längre fram i livet?
Ja, det finns ganska mycket forskning faktiskt. Både nationell här i Sverige och internationell forskning nu. Och några saker är tydliga ur de studierna. Och det är att när föräldrar separerar så mår barn sämre. De skattar där sämre på såna där mått som om livskvalitet eller känsloliv och sådär. Så de mår inte bra under tiden vi separerar. De mår lite sämre än gruppen kärnfamiljsbarn när man jämför. Sen så ser man också att när man jämför med barn som bor växelvis, det vill säga har kontakt med båda föräldrarna, jämfört med barn som bara bor med en förälder, så ser man att där är det stora skillnader i hur barnen mår. Där barnen som har kontakt med båda föräldrarna mår bra. Och sen ser man en sak till. Barnen som bor växelvis i förhållande till barnen som bor i kärnfamilj, där är skillnaderna små. Och sen finns det många olika studier som visar alla på samma sak. Att det här är ingenting som gör att man är förstörd för resten av livet.
Det är nog väldigt skönt att höra.
Det är vi gärna glada för i det här rummet.
Ja,
alltså det är verkligen så. Alltså de här skillnaderna mellan barn som har vuxit upp i kärnfamilj och barn som har vuxit upp i skilsmässa, man ser dem inte längre när det har gått 15-20 år senare. Alltså om man, bland annat en jättespännande avhandling som har gjorts i Linköping, där man har gjort massa intervjuer och skattningar och sådär av en större grupp personer. Och också tittat på psykiatrijournaler och så här, där man ser att det är, man mår inte dåligt sen. Och man är inte sämre på att hantera relationer. Nej. Eller man blir inte anknytningsstörd. Nej, så är det inte. Och det trodde man ju lite grann förr. Att man skulle skada barn och sådär.
Men det känns också jätteskönt, tänker jag, för föräldrar som går med tankarna eller har gått igenom skilsmässor, att höra att säga, jag förstör inte mina barn.
Nej.
För det adderar ju ytterligare skuld och skam, höll jag på att säga.
En sak man ser i forskning, det absolut sämsta för barn, det är föräldrar som bråkar mycket. Det är alltså grälen som gör att barn inte mår något bra. Och det gäller oavsett om man lever tillsammans eller om man är separerad. Så vill man göra någonting gott för barnen, så ska man se till att inte bråka med deras andra förälder. För det är det som är allra värst. Och där har man sett att barn som lever med föräldrar som är i mycket konflikter mår sämre än barn som har separerade föräldrar. Så det är bättre att skiljas om man bråkar jättemycket och inte vill vara med varandra och inte längre tycker om varandra och skapat sig ett varsitt lite bättre liv.
Du är inne på det här med det växelvisa boendet då, som är det bästa, låter det som.
Ja, i de allra flesta fall. Sen är det här jag säger nu är ju förstås generellt forskning på gruppnivå. Sen ibland är det ju en vårdnadshavare som inte alls är lämplig, och då är det absolut inte bra förstås.
Nej, I normalfallet.
Och jag tänker så här, vilket upplägg är det bäst då? Är det här varannan vecka köret? Gäller det i så fall även för små barn? Eller?
Nej, man brukar ha lite andra riktlinjer när det kommer till riktigt små barn. Alltså tvååringar och ettåringar och upp till kanske 3-4 har lite svårare med liksom objekt, alltså att, utan att använda så här konstiga,
säg konstiga ord,
termer.
Det är roligt. Nej, förklara.
De har lite svårare liksom att hålla den andra föräldern som är borta länge liksom
I loopen,
i minnet. Eller minnet kommer man ju förstås ihåg, man har ju inte glömt personen. Men att frambringa liksom någon sorts närvaro trots att den andra föräldern inte är här, tycker små barn är svårare över tid. Så där brukar man ibland, dessutom är det också svårare för föräldrar att vara ifrån ett väldigt litet barn väldigt länge. Man är ju mer, liksom, de är ju mer på våra kroppar. kroppar. Och det är ju ett mer fysiskt föräldraskap med en tvååring än med en elvaåring.
Absolut.
Just nu känns det som att det är mycket fötter som är väldigt närgångna. det är en annan podd.
Det är så här fötter i ansiktet
och huvudet. Ja, överallt. De sparkar så mycket. Förlåt, det var helt
jo, men de gör ju det verkligen. Okej, men alla de där fötterna är lite svåra att separera ifrån. Även om det är jobbiga när man vaknar av en fot i ansiktet på natten.
Ja.
Ja. Så är ju fötterna någonting som vi gärna vill ha in till oss. Mm. Så att när barnen är små så brukar man både av hänsyn till barnen och föräldrarna ha lite kortare
intervaller. Liksom.
3 dagar eller 4 dagar eller sådär.
Mm. Just det.
Kan man ha då. Sen brukar varannan vecka vara vanligt. Mm. Sen blir barnen lite äldre och tycker att det är jättejobbigt att packa igen. Och jag har allt mitt smink hos mamma. Och vad är mitt nagelbock?
Jag vill ha de där byxorna. De är hos pappa.
Vad är mina kläder? Jag orkar inte packa och packa upp. Ja. Och då kan man göra 2 veckors intervaller. Om barnen vill det. Och så kan man ju äta middag istället någonstans i mitten när man längtar för mycket. Och så.
Mm. Mm.
När barnen är så man får anpassa det lite grann efter. Ja.
Och vad tycker du, det tycker jag är intressant det här med ifall det är barnen som ska flytta eller föräldrarna som ska flytta. Det brukar man ju diskutera ibland.
Ja.
Jag har ju själv varit ett sånt barn. Det tror jag är absolut vanligast att det är barnen som får flytta på sig. Men det är ju många som hävdar att så här, det är föräldrarnas beslut att skilja sig så att då ska det de som ska anpassa sig.
Ja, det finns ju några exempel på föräldrar som har lyckats med det. De delar på någon lägenhet utanför huset och så flyttar de in och ut i huset. För de allra flesta är det ganska svårt. Man kanske har svårt att samarbeta. Det kanske blir mycket konflikter. Vad är det här för tandborste som plötsligt står i...
Ja, varför har du inte dammsugit?
Man gör olika saker och tänker på olika sätt. Och det kan vara svårt att klampa in. För många föräldrar så känns det svårt att känna som att det här är mitt hem och här är det jag som nu ska bygga upp mitt nya och trivs och sådär. Och man ska ju förstås, tycker jag, göra så mycket man kan för att barnen ska ha det så bra som möjligt. Oftast är inte det den bästa lösningen. Det kan vara ganska stressande för föräldrar och vi vill inte, och konfliktfyllt med den andra partnern.
När eller om träffar någon ny så ska jag också flytta in där.
I de fall som jag har stött på där det har fungerat, där har man ju skött liksom de där sakerna på sina barnfria veckor och inte plockat in olika partners och plötsligt en ny tandborste i badrumsskåpet.
Nej,
och vem har sovit i den här sängen. Och så. Men för många är det ju svårt. Lite svårt med samarbete och man är inte världens bästa vänner. Och då kan det bara leda till massa ökade konflikter. Och konflikter är ju inte heller bra för barnen. Och vi vuxna måste ju också kunna må bra liksom, i och ha vårt eget liv och en sorts frihet i det. Liksom. Och då kan det vara svårt.
Mm. Hur gör man bäst för att stötta sina barn i allt det här? I en separation. Alltså man har berättat för dem och man har liksom landat och man har kanske flyttat ifrån varandra. Hur gör man för att stötta dem på bästa sätt? Så att för det är ju liksom först någon typ av krisfas tänker jag och sen så går det ändå över till någon vardag. Men
jag vill faktiskt börja med att säga, även om jag redan har sagt det, så vill jag säga bästa sättet att stötta sina barn det är att ha ett okej samarbete med den andra föräldern.
Därför inte där, nog många gånger.
Nej, där har man vunnit väldigt mycket. Sen så finns det fler saker man kan göra förstås. Och då handlar det om att visa sig tillgänglig. Alltså, vill du prata så finns jag här. Jag orkar lyssna. Jag orkar ge dig tid att reagera. Det är okej att vara ledsen. Behöver du någonting? Och så vidare. Mm. Att man försöker vara så tillgänglig som möjligt för sitt barn. Och om man inte kan det och inte orkar det, eller barnet tycker det är svårt att prata med just mig just nu. Att se till att man skaffar lite annat stöd. Någon annan som stämmer av. Gudmor som har så bra kontakt just med det. Mitt barn. Eller så här, kan inte ni hitta på något? Och vill du kolla av hur läget är? Och så där. Och sen så, apropå att vi pratade nu om boende och så där, allt det där praktiska. Om det är så att barnen flyttar, vilket ju är det absolut vanligaste, då kanske vi får åka några extra vändor med kvarglömda gympapåsar och extra vantar och sånt. Utan att sucka så mycket över det. Mm. För det har vi ju faktiskt ställt till med ändå.
Mm. Verkligen, det är ett jättebra tips. För jag tänkte precis fråga det här. Hur förhindrar man att barnen kommer i kläm? Och det där är ju en så typisk bra tips. Mm. Att man får ställa upp lite mer kring det praktiska.
Ja.
Har du något annat tips? Jag tänker en vanlig fallgrop är vi kanske att man, ja, men lite som vi har varit inne på, att man inte riktigt ger barnet utrymme att prata om den andra föräldern. Alltså på mina veckor så vill jag inte att du pratar om pappa eller vad ni har gjort där. Eller.
Ja, just det.
Jag tänker att det är vanligt. Att så här, barnet kommer och är nyklippt. Jaha, vad har hänt här? Ja, nej, men det var... Ja. Sofia, pappas nya tjej som tog med mig till frisören och så här.
Jag ful
det
håret.
Och så man liksom så blir man ja. Lite...
Det var inte så bra den här gången inte.
Ja. Eller varför gör hon det? Det är ju jag som ska. Alltså att man...
Ja, det kan man i och för sig tycka. Att det man ska man få göra först och främst. Ja. Så här. Men det är ju hela tiden ett samtal med den andra föräldern.
Ja.
Så här, vilka gränser drar vi och så vidare. Men det är klart att man...
Jag tänker just kontra barnet nu. Att liksom barnet känner sig trygg i att tycker att det var roligt hos pappa.
Eller? Ja, men det måste ju barn få göra.
Att man längtar efter mamma. Mm. Eller liksom att det inte...
Ja, och hur hanterar man det? Ska man, speciellt som annan förälder, om jag längtar jättemycket efter mina barn. Hur mycket får jag ringa? Ska man hålla på och facetima? Alltså hur mycket kan jag säga att jag saknar dem jättemycket? Eller skapa ett dåligt samvete hos dem då? Alltså, jag tycker att det där känns också som lite svårare.
Ja, men det finns ju olika sätt att säga det. Man kan säga hej, gud jag är facetimade för jag längtar efter dig så himla mycket. Hur har du haft det i skolan? Åh, vad fin du är. Och jag längtar efter dig. Och på fredag när vi ses, då har jag tänkt att vi ska göra så här. Ska vi äta chips och titta på Idol, eller hur? Mm. Och sen så ska vi läsa den där sagan och så. Mm. Det kan man göra. Om man ringer och säger så här. Jag längtar faktiskt jättemycket efter dig. Nej, men det är ganska och så. Då kommer barnet känna skuld. Men om man visar att det här är någonting, alltså att som ge kärleksförklaringar är ju en stor skillnad på och att ge barnet någon sorts skuldkänsla, vare sig man vill eller inte. Så finns ju olika sätt att säga det där på.
Ja.
Och det blir ju jätteviktigt. Det där ledsna, det får man ju också ringa och säga, men till sin kompis.
Ja,
just det.
Det var bra. Så att man behöver inte dra sig för att ringa, men man ska se till att vara ganska pepp när man...
Ja, inte lägga an en ton som visar att jag håller på att gå under här för att jag är så ensam.
För att du inte är här.
För då blir det jobbigt för barnen. Utan det, man får ringa och skrika till sin bästa kompis. Jag hatar det här! Mm. Jag hatar mitt ex! Och sen så får man man får dumpa det på andra helt enkelt.
Ja, det låter klokt.
Jag tänker, vi alla är ju uppenbarligen då skilsmässobarn här inne. Och det är ju några år sedan våra föräldrar skilde sig. Är det liksom, ja, jag upplevde som att det inte var jättevanligt då. Det känns
jag
som
var
att
typ ensam om det i min klass. Det var jag och en kille till. Vi var liksom som hade skilda föräldrar.
Ja.
Det känns som att det är vanligare idag.
Ja, det har ju ökat över tid. Det var ju där någonstans slutet 70-talet när man gjorde det lite lättare rent lag. Man ändrade några lagar och då gjorde man det lättare, och då var det en liten peak liksom. Men sen har det ju också ökat. Jag tror att 2013 eller 14 var någon så här rekordår med nästan 26 000 par som skilde sig, och vi ligger där runt 24 25 000 par per
år. Jag tänker att en positiv aspekt av det är ju att det normaliseras mer, även för barnen, att det inte är så konstigt att flytta från mamma och pappa. Ja, mamma väcker den här, det är inget konstigt med det.
Nej. Det var faktiskt roligt, min yngsta dotter, vi har ju också separerat, och min yngsta dotter, hon kom hem här om veckan och så sa hon så här, men vi satt och pratade i skolan, då var de fem stycken, två killar och tre tjejer vid lunchbordet, och alla hade skilda föräldrar, och där har de suttit och jämfört så här, vem längtar du mest efter, och men visst får man får ju fler födelsedagspresenter, och nej, jag tycker inte det är jobbigt alls, jo men jag tycker det är jobbigt att flytta, så hade de haft en sån där diskussion. Så att, och det är ju vanligare nu att det faktiskt finns flera andra runt omkring där som man kan känna igen sig i. Och det är precis som du säger, att det blir mindre stigmatiserande förstås.
Ja, och att man också då kan prata med sina vänner så här, jag tycker det är så jävla jobbigt att så här, åka fram och tillbaka, hur gör ni? Och,
precis, och det där är ju också en sak faktiskt som apropå när vi pratade om vad säger forskningen egentligen. Det man ser är att barn som har skilda föräldrar mår ju lite sämre om man jämför med kärnfamiljsgruppen. Men det är färre skillnader nu än för 20 år sedan.
Mm.
Så att för 20 år sedan och 30 år sedan mådde barn ännu sämre under själva skilsmässoperioden. Därför att en sanning är väl att det var
dels så var det mindre vanligt då. Mm. Och då blir det ännu mer, då känner man ännu mer utanförskap.
Just det.
Och sen var det väl också vanligare då att man inte bodde växelvis. Det har ju ökat.
Jag tyckte att jag skämdes ju lite över det. Det kändes som att det bara var jag. Liksom.
Ja.
Och sen blev det en kille till i klassen och jag sa, yes, nu är jag inte ensam.
Ja, just det. Ja, men det, men verkligen, det var ju mycket ovanligare då. Mm.
Men det är ändå skönt tycker jag. Att, ja. Eller skönt att det är vanligare låter ju illa, men för barnen känns det som att det underlättar ju.
Det är ändå klart att det underlättar. Det är allting som är lite mer normaliserat och lite vanligt och lite inte så svårt att prata om och inte så skamfyllt och så är ju alltid bra, förstås. Så det är väl en positiv aspekt av att vi skiljer oss mer. Ja. Är just det.
Ja, man försöker se positivt i allt.
Ja,
verkligen.
Men om vi ska gå till oss föräldrar då. Har du några liksom tips till oss hur 17 man tar sig igenom en skilsmässa?
Mm. Då tänker
alltså,
jag
som förälder.
Ja, som förälder.
Som människa.
Ja. Ja, men jag tror att
en
man
hel
ska...
podd säger kanske.
Ja. Ja, men precis. Jag tror att man ska tänka på separation som en av de tuffaste sakerna vi går igenom i vårat, vi som lever här i västvärlden och inte har liksom naturkatastrofer och svält och krig och sånt.
Mm.
Så våra trauman är dödsfall och sjukdomar och att förlora sådana man älskar och skilsmässor är en sån sak som är en av de svårare sakerna, inte för alla men för de allra flesta ändå, att ta sig igenom. Så man bör behandla det faktiskt som en allvarlig kris. Och då innebär det ju, i början innebär det ganska mycket första hjälpen. Hur kan man ta hand om sig själv när man mår så himla, himla, himla dåligt? För att liksom orka. Och då är det ju ha stöd av socialt nätverk runt omkring sig. En jätteviktig sak. Ett problem där är ju att oftast så drar sig andra människor undan lite grann runt omkring. Man vill inte störa, man vill inte säga fel. Tänk om jag frågar någonting så, och drar upp någonting och sådär. Att vi är lite rädda för att vara klumpiga och tänk om personen inte vill prata om det här och så. Och så drar vi oss undan. Och det som händer är att folk i kris känner sig mer ensamma än någonsin.
Så det är egentligen tipset till dem runt omkring? Då.
Det är tips till dem runt omkring. Bara steppa fram, kom med några grytor som går att frysa in. För att man orkar knappt laga mat i början om man mår riktigt dåligt.
Jag tänker också att man kanske är rädd att, eller tycker det är svårt att välja sida. Att det känns som om jag hör av mig till honom då...
Ja.
Då känns det som att jag tar hans parti i det här och hör jag mig till henne då, då väljer jag bort honom. Att det, också blir,
det där kan också vara lite grann
och kan jag höra av mig till båda två eller blir de sura då? Eller
Precis. Ja. Det där kan också vara en konflikt verkligen som, där man får bestämma sig för hur man gör. Då där kan man ju också säga, jag är rädd att det ska bli så här och så här. Jag vill ringa till er båda. Ja. Jag tänker göra det nu.
Jag tänker inte skvallra vad ni säger.
Nej, precis. Nej, men att man kan så här hjälpa till med någon dagishämtning, hjälpa till med att lämna över lite mat. Om man så här, du är säkert jättetrött nu. Eller, ta barnen en helg eller så. Det här gäller ju förstås inte bara grannar och kompisar utan även mor och farföräldrar och syskon och sådär. Att man stöttar upp någon som mår dåligt. För det kan vara svårt att orka också be om hjälp. För en sak är ju också att vi känner skam och lite misslyckande. Och så vill vi vara liksom starka och klara av precis lika mycket. Och det orkar vi nästan inte när vi mår så där dåligt. Och så ska man se till då det gamla hurtiga, tråkiga tipset äta, sova, träna. Mm. Hur kan man göra det? Alltså jag sover inte och jag är inte hungrig, jag mår illa. Eller jag orkar ju knappt liksom, med mitt liv. Ska jag gå på gym då? Men då får man försöka tänka så här, vila. I alla fall på förmiddagen om det går. Kanske gå ner i liksom arbetstid någon vecka eller två när det är som allra jobbigast. Se till att man hittar korta återhämtningstillfällen. Stoppa i sig lite, vad är det man kan... När jag skilde mig åt jag avokado och lite nötter och drack massor med blodapelsinjuice och åt ägg. Jag tror jag levde på det i flera månader. Mm. För det mådde jag inte illa av. När det var som sådär. Man kan hitta små saker som man får liksom stoppa i sig. Jag hade inte suttit här utan blodapelsinjuicen kan jag säga. Känns det som.
Dagens tips, avokado och blodapelsin.
Och ägg.
Ägg är bra.
Och röra på sig, gå någon promenad med en granne och så här,
komma ut
lite liksom, de sakerna. Och sen så gråta ibland och distansera sig ibland.
Mm. gå och ut tillåta och dansa. Sig också vara glad,
ja,
tänker jag.
Verkligen.
Att man får vara glad mitt, ja, i allt.
Man kan få känna
jävligt livet
i sig, verkligen. Och det är det som är en normal kris, ett krisförlopp. Att ibland känns det som att man inte orkar upp ur sängen, och nästa dag känner man, ah, men jag fixar det här och jag ser fram emot framtiden och gud vad jag ska hångla med andra sen. Ja. Och sen så känner man inte alls för det dagen efter. Men det är bara så här, att hitta lite gas och broms kan också vara bra.
Just det.
Jag kan säga tusen saker till. Ja. Jag vet att vi har lite liksom, saker.
Ja, vi ska börja avrunda lite grann.
Men vi måste fråga om en sak till.
Ja,
vad gör det händer ju ändå att man träffar någon ny här.
Ja. Just det, hur introducerar man den?
Ja, hur gör man då?
Ja, det där är också en jättebra fråga.
Jag tänker att det måste vi få med.
Ja, både för barnen och för ens
vanlig fråga också i andra forum och sådär. Ja. Hur gör man? Vad sa du?
Jag tänker både för barnen och för ens ex-partner.
Ja, ja. Ja, då är det så här att de två saker går lite stick i stäv.
Mm.
Det ena är, jag är stört förälskad. Jag går på moln. Det här är det bästa som har hänt mig. Jag har aldrig varit så här kär förut. Livet är underbart och jag vill vara med hen precis hela tiden. Det går stick i stäv med kanske hur barnen känner inför en ny.
Herregud, jag smällde i dörrar. Ja,
ja precis. Så att jag tror att man har allt att vinna på om man orkar i sin förälskelse ändå ta det lugnt med att introducera barnen. Ibland går det där jättefort. Vi orkar inte riktigt, vi vill vara tillsammans hela tiden. Då måste vi presentera barnen. Och sen så blir det lite konflikter för barnen slår bak ut. Och man måste också komma ihåg att barnen träffar den här föräldern bara varannan vecka nu. Mm. Att då dessutom dela den hela den veckan med en ny person. Det brukar inte bli så bra. Så att om man kan vänta lite, sköta sin härliga förälskelse på den där andra veckan och sen lite långsamt börja introducera en person med kanske någon dag i veckan, vad där och så kommer man få tillbaka det med färre smällande av dörrar eller arga barn som reagerar.
Just det. Och också ha respekt för att barnet kanske inte kommer vara toppenglad.
Nej, och man måste också komma ihåg så här, jag har jättestort behov av den här människan. Det är fantastiskt. Men mitt barn har inte ett stort behov av den här nya människan in i barnets liv. För just barnet det har en mamma och en pappa. Om det är så, ibland ser det ju annorlunda ut och ibland kan det bli jättebra. Och en ny föräldragestalt till barnet och sådär, förstås. Men barnets behov ser alldeles annorlunda ut. Mm. Och om vi dessutom skilde oss för bara 8 månader sedan. Ja, då kan man, tycker jag, ska man försöka ta det lugnt.
Hur länge ska man vänta då?
Det där är så bra. Det där är så vanliga, frågor. Ja. Jag brukar ofta vara så här. Hur lång tid tar det innan man mår bra igen? Är det 1 år?
Eller, jag vill
hur länge
svar.
Ska man vänta? Ja, det vill vi ju allihopa. Det finns ju ingen sån
liksom,
forskning riktigt. Men det beror ju också lite på hur relationen är med partnern. För där kan man också kanske behöva ta lite hänsyn. Och inte som sagt låta den nya åka och klippa alla ungarna. Det första man gör innan man knappt har hunnit flytta och hänga upp sin köksklocka någon annanstans.
Nej.
Ja, sådär. Att man kan faktiskt försöka ha lite omtanke och omsorg. Hur blir det här för den andra? Jag vill bara säga så här. Bromsa lite snälla. Ta det lite lugnt med det där. Och då kommer alla vinna på det. Lite längre fram på lite längre sikt. Mm. Även om det är jättejobbigt att vara ifrån. Man får ses på månaderna och hångla i någons bil. Eller äta lunch eller sånt där.
Inte utanför barnens skola. Då.
Nej, inte precis där utanför barnens skola. Men jag kan inte säga någon speciell tid. För det handlar också så mycket om hur barnen mår och så förstås. Ja.
Men just det här också att man ser det långsiktigt som du ju är inne på.
Ja.
Att om det är någon person man är så förälskad i och som man vill att ens barn ska liksom få träffa. Att man ändå har det långsiktiga tänket att den här är ändå en relation som ska vara länge.
Precis.
Och att behovet av att det blir en bra start.
Ja, och det här som jag ofta hör. Mår jag bra så mår också mitt barn bra. Ja, det stämmer ju förstås till viss del. Men det stämmer inte så tillvida att så om jag vill och har alla de här behoven så kommer mina barn också tycka att det är en bra idé sen. Det, så är det ju inte. För jag hör ibland föräldrar använda sig av den så här. Jo, men om jag mår bra, då ser de att jag är glad och då ser de att jag är förälskad. Och då tycker de också att det är toppen. Så enkelt är det faktiskt inte.
Nej.
Nej.
Det är väl jättebra med sig. Men nu måste ju faktiskt börja avrunda. Nu har vi pratat helt länge.
Vi brukar ju alltid avsluta med att be om dina liksom, tre bästa tips.
Nej, men,
men det känns som att vi har fått så mycket tips hela tiden.
Inom vad? Inom,
ägg, avokado och apelsinjuice.
Blodapelsin till och med.
Ja. Nej, men om och barnen. Ja. Alltså.
Men om vi ska sammanfatta då, alltså allt vi har pratat om.
Det kan vi göra.
I liksom tre punkter.
Vi lämnar den godbiten till dig.
Alltså, det är så svårt. Det här är min liksom stora hjärtefråga. Jag jobbar med det jättemycket och jag har skrivit en bok om skilsmässor. Ja. Så att det är väldigt...
kan vi ju promota lite. Vad heter den? Man tag på den?
Ja, den heter Vägen genom skilsmässan. Mm. Att hantera en förlorad kärleksrelation. Och där finns det också kapitel om stress, om kapitel om barnen, kapitel om samarbete och konflikter, lite kapitel också om den där jävla skammen som man känner och också kris. Hur vi reagerar i kris och hur det varierar med oss i kris och vad vi kan göra i kris. Så den är ju lite proppad med tips också förstås.
Det är väl en jättebra fortsatt läsning.
Ja, när man vi tipsar om den boken som tips.
Som avslutning. Ja, det kan vi göra. Ja. Så slipper jag välja ut tre saker av 100 jätteviktiga.
Ja, så jag håller på att fundera på vad jag har fått med mig mest.
Ja, men just det här att alltså konflikter med sitt ex inför barnen och hur skadligt alltså hur viktigt det är att försöka undvika det eller med sin nuvarande partner för den delen precis. Också.
Och det är förstås svårt att det kan man också ha som lite så här avslutning att det är svårt att ha en jättehärlig kompisrelation och köpa julklappar till sitt ex som precis har förstört mitt liv, som jag avskyr, som jag har svårt att se, som jag drömmer mardrömmar om på natten. Ja. Och dens nya och dens, och jag är ens, alltså det är jättesvårt, man måste få känna sig arg och man måste få ha en sån period. Varje gång man lyckas hålla det borta ifrån sina barn i form av små kommentarer, pikar eller stora gräl eller skicka hälsa du till pappa eller mamma att och så där, använda sig av barnen i någon sorts dålig kommunikation eller visa det vid överlämningar och sådär, så kan, får man äta choklad.
Bra. Det var väldigt, väldigt bra.
För då har man gjort en jättebra sak för sina barns skull och för sig själv och då är man värd lite choklad om man kan undvika det när de är med.
Och var glad när du pratar med dina barn och du inte träffar dem. Säg att du saknar dem men var inte ynklig. Det tyckte jag också var väldigt bra.
Ja, försök i alla fall att vara så lite ynklig som möjligt. Liksom. Ja.
Toppen. Tack snälla Anna för att vi fick komma och träffa dig igen.
Det var det lilla.
Det känns som att man skulle kunna sitta och prata om det här i en timme till.
Det, vi gör det nu. Vi stänger av och pratar om det en timme till.
Vi måste avsluta nu.
Jag vet.
Och hörni, vi hörs nästa vecka. På
ja, det gör vi.
Tema.
Ja. Och har ni några frågor så kan ni mejla podcast@lifewithkids.se.
Precis så.
Ja.
Hej då.
Hej då Anna.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.